Det är mindre än 2 veckor kvar tills man planerat att lämna EU.
Han frågade om de tyckte att han skulle bränna sin läkarlicens, vilket de tyckte. Så han gjorde det, flyttade till Nederländerna, där han håller på att bygga en dödshjälpsmaskin.
Ja, jag är chef för någonting som heter Center mot våldsbejakande extremism.
Ytterst är det alltså fakturor som har gått fram och tillbaka mellan de här företagen som de här personerna kontrollerar och fotbollsföreningen Östersunds FK.
Och när det gäller Jackson-fansen i det här då, så kan vi säga att de flesta av dem är otroligt militanta och de tror ju absolut inte på någonting av det här. Det spelar ingen roll, tror jag.
Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag, med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare eller följ oss i din smarta högtalare.
Jag är också värd för, jag tror jag har fått i mig, klockan är, vad är den? Typ 11 och jag har redan hunnit få i mig 250 milligram koffein idag.
Varför räknar du?
Det är rätt sjukt. Nej, men jag måste det, för man dör typ, men hjärtat kan stanna om det är, man kommer över 400, så jag måste räkna. Men det
jag hoppas ni inser hur den här podden precis inleddes.
Nej, men jag...
Det är ju ett sjukt beteende. Ja,
lugna ner dig med energidrycken, Frida.
Ja, alltså, jag är så pigg just nu.
Du har så stora ögon just nu. Det här är ju vagligt.
Det här är inte bra.
Sitt och skakar.
Jag är lite skakig faktiskt.
Ja, det märks.
Vi får se hur det påverkar resten av podden då. Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Stryker och jag. Frida sitter övertaggad här bredvid. Det är en sån här kemisk entusiasm som du går på just nu.
Så kan du inte säga, du tror ju folk att jag...
Alltså det är inget knark, det är vanlig energidryck.
Ja,
det är liksom...
Det är lagligt. Även om jag nästan alltid får lägga när jag köper energidryck.
Det förstår jag. Det tycker jag är fullt rimligt att du får göra.
Ja, jag tycker det är väldigt skönt också för min ålderskris liksom.
Och supersub Patrik Bränning har kommit in här när Kalle Karlsson då har angett personliga skäl.
Ja, Kalle, Nils och Lindelöf, jag är Ole Gunnar Solskär. Så att nu ska jag ta hans plats här.
Exakt.
Ge mig ett 3-årskontrakt.
Ja, vi kommer komma in på det lite grann, för hans tid som permanent manager har inte börjat klockrent. Men det var match igår.
Smekmånen över! Avgå! Bayern, legendaren. Du vet precis. Inte det?
Nej.
Men det är ett historiskt klipp.
Men har det hänt innan millennieskiftet?
Ja, nej, efter.
Efter?
Herregud.
Precis efter?
Nej, det här, så länge sedan är det inte.
Nej, jag vet inte.
Nej, det är förhållet. Roger Sandberg som tränar. Nej, nu är det inte säkert.
Du chansaste lite här.
Ja, det är det.
Jag tänkte att vi skulle börja i helgen. Vi tänkte att vi skulle börja med titelracet. Vi kommer till Manchester United. Och gårdagens match framförallt då, kanske. Liverpool-Tottenham var helgens toppmöte. Hugo Lloris. Säger man Lloris eller Lloris? Man säger Lloris.
Lloris.
Jag blir osäker varje gång. Fick huvudrollen på slutet när han... Det är ingen jättenick från Mohamed Salah som han ska ta hand om. Men han stöter den rakt på Toby Alderweireld som styr in den i eget mål. Det har sett ut sådär några gånger för Liverpool sådär i slutet på matcherna den här säsongen. Och då är man kvar där uppe med nöd och näppe då i titelracet mot Manchester City.
Ja, helt sanslöst egentligen. Att de faktiskt lyckas få med sig 3 poäng på slutet där. Det kändes ju lite som att man har suttit och väntat på att, ja, men dels på Craven Cottage också för inte så länge sedan, så trodde man också att nu kommer det där poängtappet som liksom, ja, nu är det över. Nu har man förlorat ligatiteln. Och sen så ändå så får de med sig 3 poäng på slutet. Och det känns ju lite grann som att är det inte så det måste gå till om man ska vinna ligatiteln i slutet, att man ska ha de där marginalerna på sin sida.
Ja, inte minst när Manchester City spelar som de gör och aldrig förlorar. Då tror jag att det vill till.
Med det sagt så är ju Juris, vi har ju sett ganska många gånger under den här säsongen att nu börjar han sjunga på sista versen här.
Den här typen av tal har han ju alltid gjort. Det är han ju känd för. Det är snarare att han har slipat bort dem på senare år. Friends Arena, Ola Toivonen undantaget och så vidare.
Jag tycker snarare att det har varit att han har fått oförtjänt mycket kritik ändå. Han har ju ändå fått väldigt, väldigt mycket kritik de senaste åren. Men jag tycker att just den här senaste säsongen nu så har man ju sett att ska man vara med där uppe och slåss i toppen så kan man inte ha en målvakt som kostar på sig den här typen av misstag och poängtapp. Alltså då kommer man aldrig vinna en ligatitel.
Nej, och han hade ju problem under hela matchen ska sägas. Det var inte bara den här utan han spred bollar med fötterna framförallt rakt på motståndare och hade problem. Så att det känns, även Pochettino har väl adresserat Juris sen efter matchen, va?
Jag måste säga en grej också. Just om, ja, men man pratar ju jämt om Van Dijk varenda vecka och hur bra han är. Men jag hänger upp mig oftast på vissa detaljer i matcher har jag ju märkt. Men jag kan inte sluta tänka på Van Dijks sätt att försvara när Sissoko kommer med bollen, Van Dijk är ensam mot 2. Och jag såg att en del följde upp det här klippet på Twitter och sen så såg jag en del som skrev att ja, men Sissokos avslut är ju brutalt dåligt. Det är inte att Van Dijk gör det jättebra. Samtidigt så Van Dijk, han gör ju allting rätt i den situationen. Han får ju anfallaren i det här, eller den anfallande spelaren, i det här fallet Sissoko, att bli osäker med bollen och skärmar liksom av passningen totalt. Där ser man också att, ja men visst, Van Dijk, dyr och alltihopa och sådär, men det är ju oundvikligen så att om de vinner den här ligatiteln, då är det ju väldigt, väldigt mycket tack vare honom.
Van Dijk,
han gör ju ett innebandyförsvarsspel. Nu kommer det
nu kommer innebandypartiet fram här.
Men det är ju ett innebandyförsvarsspel. Alla som spelar innebandy vet ju att om du är 1-2, det du ska göra är ju skita i målet, utan bara pressa ut liksom anfallet, spela så långt det går åt kanten. Nu får ju Sissoko gå ut liksom med foten bort från målet och avsluta.
Och fel fot.
Plus att, ja, fel fot. Och ditt enda uppdrag egentligen är att skära av passningsvägen för att låta målvakten ta hand om skottet. Så att det är ju perfekt innebandy försvarsspel.
Han tvingar ju Sissoko att ta ett beslut. Istället för att Van Dijk blir den som tar ett beslut. Vad ska han göra? Ska han falla eller ska han gå på? Då tvingar han ju Sissoko att tänka ett steg för långt. Och då blir det sådär.
Jo, många tänker så här, men du måste gå på anfallande spel. Du måste se till så att skottet inte kommer. Det är ju inte ditt jobb där. Du måste se till så att chansen blir så liten som möjligt sett i förutsättningarna. Och det är att han tar avslut helst med foten bort från målet och på egen hand. Liksom. Mm.
Ja, nej, men han har pratat om det, han fick ju frågan efteråt också. Han sa det, om sån får bollen här så är det mål. Det var det som gick i hans huvud. Och det är ju sant, för inte bara det att Son är en mycket bättre målgörare än Sissoko. Han har ju också tvingat målvakten till sidoförflyttning bara för att bollen har spelats över. Så det var liksom det. Men så, och hans andra tanke var, låt inte Sissoko skjuta med höger. Och det är klart att det är ett dåligt avslut från Sissoko, absolut. Men han skjuter ju med en vänster som han nästan aldrig använder. Så att det är ett väldigt, väldigt effektivt försvarsspel. Så är det verkligen. Såklart, Sissoko borde ju gjort något annat än att bara storma fram där. Han får ju då i sin tur komma med en... men försöka finta eller försöka göra någonting.
Ställa frågan.
Ja, men precis.
Bosse Pettersson skulle säga.
Kanske vika in eller göra någonting. Kanske Son borde göra någonting annat. Borde bromsa upp eller göra en diagonal. Alltså,
bara för att det är 5+ försvar från Van Dijks sida. Det betyder ju inte att Lionel Messi inte har gjort mål. Liksom. Alltså det, man får ju sätta det.
Han har ju dessutom en bra vänster.
Ja, men så att det är väl klart att en annan spelare hade väl förmodligen gjort det bättre än Sissoko. Men faktum kvarstår att Van Dijk är väldigt viktig för Liverpool. Och det där sticker man inte ut hakan. Men däremot en annan intressant frågeställning som jag sett efter den här matchen som är lite mer sådär, det får man inte riktigt in och pilla på. Det är om Mohamed Salah kan bli Liverpools fall i titelracet, med tanke på att det börjar märkas hur desperat han vill göra mål. Att han faktiskt ibland väljer att inte passa en lagkamrat som står i ett bättre läge än honom själv. Den är en lite känslig, den frågan.
Ja, det är ju en ganska vanlig diskussion ändå, skulle jag säga. Det har lyfts av ganska många. För 5, 6, 7, kanske 10 omgångar sedan så minns jag att vi hade exakt samma diskussion. För det var Mané som inte spelade till Salah. Och sen så har hans målskytte kommit igång. Och sen, det är ju trots allt så att Salah väl av alla forwards i ligan har flest assist den här säsongen. Eller något sånt där. Så att, det är ju så att han inte har spelat fram. Men det är klart att han tar ju inte alltid rätt beslut. Så är det. Jag tycker snarare är det så här att man ser lite grann den Salah som före han kom till Liverpool, så såg man mycket av det här i Italien till exempel, att han tog sig jättebra lägen, han var väldigt nyttig, men han fattade lite fel beslut. Det är kanske det som har hänt, snarare att jag tror inte att han är, det gör att han vill göra mål och han känner också att han är nästan där, han vill få igång sitt målskytte, så att det är klart att det påverkar hans beslut, men jag tror också att det är en spelare som jämförs med en enorm säsong förra säsongen, att vi ser också en lite kanske tillbakagång till en mer normal nivå för honom, där beslutsfattandet har liksom alltid varit ett liksom ett litet problem för honom.
Jag tror inte hans firande efter Tobis mål är ju dock, det är ju som att han tror att det är han som kommer få målet.
Ja, men han känner väl i alla fall att han har fått bidra.
Men det är klassisk strike. Alltså, har du nästan målet, då gäller det att fira mest så att du får mål. Det är ju så det går till. Liksom.
Ja, i och för sig. Det är omvänd psykologi där.
Liksom, ja, det finns målbonusar att hämta. Vet du. Det är viktigt. Men,
ja, jag tror säkert också att Klopp liksom, efter matchen och dagen efter kommer liksom adressera det här som att jag äntligen fick liksom, Salah till det. Liksom. Det är ju ett såklart självmål. Det är en ganska dålig nick. Egentligen, från det läget så nickar han egentligen rakt på Juris. Det borde han göra bättre, för att han kan ju faktiskt nicka den in i mål med en bättre nick. Mm. Men det handlar ju om att hitta tillbaka något självförtroende och sådär.
Men det som är kul ändå är ju trots allt att ligatitelracet lever. Mm. Det hade ju varit ganska trist nu om Manchester City hade dragit ifrån. Alltså då hade ju i princip säsongen varit död. Det är klart att platserna där under är ju fortfarande, det lever ju i högsta grad. Men
ja, vi kommer till det.
Ja,
till topp 4-racet såklart.
Får inte avvika från.
Nej, det är strikt körschema han har förberett idag. Mm.
Ja, men verkligen.
Han har 4 punkter och sen är det frågor, så att det är väldigt uppstakat här.
Ja,
pressad nu.
Nej, men titelracet, vi säger väl då i samband med titelracet hej då till Fulham, som inte kunde göra någonting åt Manchester City i lördags. Det var ju inte så förvånande att hopplösa Fulham, som inte kan försvara, skulle förlora mot Manchester City som gör mål på allt.
Man kan försöka ändå.
Man hade kunnat förvänta sig att de skulle försöka. Men
De första 10-15 minuterna, det var ju alltså man tänkte att det här kommer sluta 10-0 till City. Hade de kört på som de gjorde de 10 första minuterna, då hade vi fått se rekordsiffror.
Ja, för sen kände de ju också att fan, den här, det är inte lönt att slå med på den här killen, för att han är redan död. Det kändes nästan så. City slog av på takten och sen så rullade de boll i 70 minuter och sen så vann de med 2-0. Så att ja, det var en promenadseger får man väl ändå kalla det. Och då är det väl så att Fulham också matematiskt nedflyttade.
Ja, fast det var ju efter matchen igår. Alltså,
ja, precis, just
som
det.
Var liksom sista spiken i kistan. Huddersfield däremot är ju...
Huddersfield är ute, men även Fulham, när vi sitter här nu då, så är de matematiskt också nedflyttade. Mm. Så vi säger tack för deras medverkan. Det var inte en säsong som vi hade sett framför oss när vi pratade i höstas här, och de köpte Seri och de värvade, de kom upp och de hade spännande spelare som Sessegnon, och de köpte Kyrle. Och det var liksom Mitrovic löste dem från Newcastle, och jag tror jag hade dem på kanske 9:e eller 10:e plats där i mitt förhandstips. Och här sitter vi i början på april och får tacka för deras medverkan. Och nu är ju frågan vad som ska hända med de här spelarna. Jag ser inte en Serie i Championship, jag ser inte en Kyrlig Championship heller.
Alltså man får nog kalla det här för det största fiaskot någonsin egentligen i Premier League-historien. För att med tanke på hur mycket pengar de spenderade och var förväntningarna låg, det är inte många gånger då, alltså... Du sitter och rynkar, ja, men
jag blir orolig när du kastar ur dig största historien så här omgående. Ja, men Newcastle när de ramlade i taramåret, den spelarbudgeten var rätt saftig.
Ja,
det
ja
finns
men med tanke på
satsningen
de hade gjort, ja, men det ligger ju där uppe, det är ju ett supermega fiasko med tanke på investeringarna de hade gjort. Det är ju, sen ska man komma ihåg att de tog sig upp med nöd och näppe. Det var ju inte så att de var som när Newcastle gick upp till exempel, att de hade dominerat i Championship året innan, eller Wolves för den delen förra säsongen, som ju kom upp med väldigt, väldigt fart. Fulham kom ju upp som tredje lag då, va?
Jo, men de fick ändå behålla kvalet. Sina spelare, de... som sagt, de satte sprätt på hur mycket som helst och det var jättespännande alltihopa, och på det sättet så är det ju helt horribelt vilken vändning hela projektet tog. Sen är det inte så konstigt, det har vi varit inne på tidigare också, att det är inte jättemärkligt att det har blivit så här med tanke på att
man inte köper några försvarare.
Nej, och man kan inte riktigt bara skjutsa in pengar och tro att det ska bli bra. Det är inte så det funkar riktigt. Alltså tittar man på varenda lag, inklusive Wolves där också, som det går bra för, det är ju för att de faktiskt har haft en tydlig målbild rent långsiktigt sett, vad de vill med det här. Det har inte Fulham haft, och jag är inte riktigt säker på att Kahn fattar att det är ganska mycket hans fel, allt det här. Han verkar skylla på mycket annat, vilket nog hade gjort mig orolig.
Jag tror att Kahn tror att han kan mer om fotboll än vad han egentligen kan. Det är väl en känsla man har. Han gillar ju att vara inne och peta i det som händer i Fulham. Men ja, det, jag håller med. Jag är lite bekymrad över Fulham, för jag tror att de kommer få problem, men många av de här kontrakten kommer vara inskrivna, tror jag, att det finns utköpsklausuler för en del spelare om de åker ur. Tanken var att de skulle vara liksom en del av en satsning uppåt i tabellen här, att det skulle verkligen göras. Titta, nu har vi värvat André Kyrle och nu har vi värvat Mitrovic. Får man dit en Jean-Michel Serie också, som vi ryktades till Barcelona liksom ett halvår tidigare. Han har ju kommit in och varit inte bra dessutom. Han är en av alla de här misslyckandena i den här Fulham-truppen. Så att frågan är vad man står med i sommar här. Om man har en budget som såklart är spräckt. De har ju skifflat in en jättemassa pengar här som var tänkt för att liksom framtidssäkra. Och utan Premier League-kontrakt så får man inte tillbaka de här pengarna. Så att de behöver nog riva en hel del av de här kontrakten också för att få ner lönebudgeterna. Så att frågan är vad Fulham står med i augusti när Championship ska gå igång igen. Det kommer dröja innan vi ser Fulham upp i Premier League.
Jag är lite nyfiken på varför man har sett Conte på så himla många matcher på Craven Cottage den här säsongen. Jag förstår liksom bara inte varför. Eller jag har inte fattat om det finns någon specifik anledning till det. Men han är ju väldigt ofta där. Vilket, nej, det är klart det är nära till Stamford Bridge och Craven Cottage, men i övrigt så...
God pie.
Ja, kanske det. Ja.
Trevligt.
Trevligt.
Ja, men jag bara tänker att alltså, VIP-läktaren där är kanske...
Men har du någon teori då? Du tänker att han spanar på någon?
Ja, jag vet.
Vem
inte.
Känner du?
Nu när jag säger det här högt så känns det som att jag har någonting, någon anledning i bakhuvudet.
Sessignon?
Ja, jag vet.
Det känns ju inte som det är Kyrla han tittar på, om vi säger så.
Nej, det tror inte heller det.
Men om det är någonting med ögarna, ja. Jag vet inte. Men det är bara en spaning sådär att han har varit där väldigt.
Ja, vi hade ju en teori tidigare ju. Jag hade en teori. Som innefattade Pochettino till Real Madrid. Där Conte, för han varit på White Hart Lane, eller på Wembley, under säsongen också.
Han kanske bara driver runt.
Han drar runt till London och går på fotboll.
Det ska han ju få göra också. Kan vi inte hindra honom?
Nej, det tycker jag. Nej. När man hade suttit kortsida på Wembley vid ett tillfälle också, vilket var lite märkligt, för att jag menar, han borde ju sitta i en VIP-box liksom.
Jag har fått hålla låg profil.
Ja, exakt. Det var det
se
som det,
spelet från en annan vinkel.
Det var det som det spekulerades i då. Och det är klart att skulle han ta över Tottenham om Pochettino lämnar. Nu är ju Zidane tillbaka i Real Madrid, så att, nu tror man ju inte att Pochettino ska hamna där. Och nu har ju Ole Gunnar Solskjær skrivit på ett långtidskontrakt för Manchester United, så då blir väl Pochettino kvar då.
Ja, men nya arenan och allting, det vore jättekonstigt. Alltså, de kommer ju göra allt för att behålla honom, och det ska de väl lyckas med också. Det vore ju en jätteprecis förlust att förlora honom precis nu när man ska springa in på det här jättebygget som herr Bank och herr Niva sitter och testar stolar på i detta nu ungefär, skulle jag tänka mig.
Ja, precis. Det är ju inflyttningsfest idag.
Ja.
Mot Crystal Palace. Båda våra vänner Simon och Erik är ju såklart där och fyller på ölen underifrån.
De här herrarna som hatar den moderna fotbollen och står för det klassiska. Nu sitter de där på den här biografbyggnaden och slickar i sig av framtidens fotbollen då, bara för att det är deras egna lag som lyckats
få ihop det. Ja, det är inte så dumt det. Ändå.
Nej, det är inte så dumt ändå, nej.
Sitter nog bekvämt där. Äter de popcorn, tror du, Simon och Erik?
Bank har lite svårt att säga, men Niva känns ju lite mer popcorn.
Ja, herregud. Ja. Alltså, sån här sockerpopcorn.
Hänger de överhuvudtaget? Eller liksom, är de på varsitt håll på arenan?
Tror jag. Ja, de är nog på varsitt håll, tror jag. Simon står i loungen och tar för sig av den här liksom, det kallskurna. Och men, Erik lajvar ju någon slags Tottenham-supporter i klacken där och känner att det är här en så här klassisk brittisk arbetarklass grabb, låtsas han var för 90 minuter innan drömmen krossas och han tvingas resa hem till sin lilla familj igen.
Ja, men exakt.
Jag lägger inte till någonting där. Men visst var det så att White Hart Lane, gamla White Hart Lane, hade ett ostrum som de inte hade. Ett ostrum.
Det var inte nya som skulle få ett ostrum.
Ja,
var det så det var?
Jag tror det. I så fall står Simon där, det kan vi vara,
ja, exakt. Det kan vara säkra. Finns det ett ostrum, ja, så är det där Simon är.
Jo, jag tror det var därför. Var det inte därför det var lite försenat också? Alltså att det fanns
att ostrummet skulle bli klart.
Ja, men det var alltså att det var
de behövde lagras lite mer innan de kunde öppna upp dörrarna där. Simon har ju förut varit på en vattenbar en gång. Det säger ju en del om honom, bara så att ni.
Och då en vattenbar?
En vattenbar som serverar olika typer av vatten.
Men det är klart han.
Ja.
Men fickvatten är faktiskt bättre än annat vatten.
Koffein är det?
Nej. jag vet inte varför det är så bra.
Nej?
Men
det
är bra.
Ja. Ja. Varför? Ja.
Tottenham som nu har rasat ner från den här tredjeplatsen som man har suttit på så pass länge nu då, till förmån för Arsenal. Det måste svida. Känns som viktiga tre poäng man spelar om ikväll då mot Crystal Palace. Jag tänkte en annan kvällsmatch idag då skulle få bli lite segway över till topp 4. Striden är nämligen den mellan Manchester City och Cardiff. Cardiff som mötte Chelsea i söndags. Och Neil Warnock var inte glad efteråt. Han var arg.
Ja.
Såg ni?
Han var ju patetisk, var ju vad han var dock. Han må ha sina skäl, men herregud.
Nej, jag är helt på Nils sida här.
Fan.
Någon måtta får det vara. Alltså.
Ja. Så du gillar henne, han står och väntar ut domarna där.
Det var det roligaste jag sett.
Och sen så ska han dra av från hans frus lön för att hon uttryckte sig kritiskt efter matchen och så vidare.
Ja, men det var kanske lite, där gick han ett steg för långt.
Tack.
Jag tycker i övrigt att...
Men vad är det för barnunge? Du kan ju inte sitta och försvara det här beteendet.
Men barnunge? Alltså det här är alltså Cardiff...
Det var ett av de värsta rånen.
Ja, men det handlar ju ändå om respekt mot. Alltså du måste ju ändå
men
kunna.
Visst, går du fram till Warnock, och säger att nej, men det är lugnt Warnock, det jämnar ut sig.
Det är inte det jag säger.
Jag är helt på hans sida.
Han är inte
sida,
en 18-årig spelare som ska vara inne och liksom pumpa adrenalin på vänsterkanten. Han är ju liksom ledaren som ska stå för den samlade bedömningen. Han kan inte låta sig. Nej, jag tycker att det är undervärdigheten för en Premier League-tränare att uppföra sig sådär.
Jag tycker att vi måste klippa in lite här hur det lät efter matchen.
All the hard work we've done. All the hard work in the last 3 weeks. And it's none of our faults that an official can't see across the line at the most obvious offside that I've ever seen, you know, and it's
It's just, you just can't believe it, you know. Like the Watford penalty just before half time a few weeks ago, 1-0 down, you know, could have been 1 each, and the ref apologises after. The most certain penalty I've ever seen. What goes through your mind? You don't know. Is it me? Or the, you know, is it payback time for me over the years? They might think, let's get him out of the way. I don't, honestly don't know, but, you know, the best league in the world and probably the worst officials at the minute. I don't know what Mike Riley does with the linesman, because if you can't see that clearly, there's something wrong with you, really. And he'll probably get another game next week and probably say sorry to me after the game. They don't understand what's at stake.
Mm. Min favorit bild är ju den när han står på planen och domarna ska kliva av och han står som ett så här gammalt brotroll eller någonting och liksom så här, det bara kokar om honom, han står och stirrar ner dem och vem ska ta första steget? Och de börjar röra sig ut och han gör ju inget, han säger ju ingenting till dem, han står ju bara där och stirrar på dem, men de är var Craig Pawson, va?
Ja, det var det.
Och det var ju en av de sämre domarinsatserna man faktiskt har sett. Alltså offsiden på Aspilicuetas mål är ju 1,5 meter i ett sånt läge där linjedomaren står helt i linje och det finns egentligen ingen, det är liksom, där kan man liksom inte hävda att det går för fort och det är liksom, det är en nick framåt i ett läge där spelarna är samlade och han står 1,5 meter nedanför. Det ska inte få hända.
Det ska ju sägas att jag är ju absolut inte Warnocks största fan. Vi vet ju om att han har ju sagt en del grejer bara den här säsongen som man liksom har skakat på huvudet och tänkt att det där är...
To hell with the rest of the world.
Ja, Brexit-diskussionen var ytterst tveksam från hans sida. Men i det här fallet så... Och han sa ju det också, att det är inte som att han är arg på Chelsea eller arg på Aspilicueta. Alltså det är väl klart att man, det är väl klart att han vill ta åt sig, alltså det är väl klart att han säger att det är mål liksom. Men det ska inte vara för mycket begärt att domaren ser den typen av situationer. Det här är inte första gången vi ser det, det är inte andra gången vi ser det, det är inte tredje gången. Alltså vi har ju sett det hur många gånger som helst den här säsongen. Och det blir ju mer och mer tydligt att Premier League behöver VAR.
Och det var inte bara den motsituationen. Det var ju två stycken straffsituationer. Morrison på ena, va? Och sen minns jag inte vem det var på andra. Det var dessutom situationen med det röda kortet som inte blev. Där kan man ju för sig ha frågan. Jag kanske inte är helt med på att det ska vara rött kort där för friläggsutvisning. Det är väl hur man bedömer om Kepa ska hinna ut på den bollen före anfallaren eller sådär. Men det var liksom för många sådana här domslut som gick emot Cardiff. Så man leder ändå mot Chelsea. Man gör en väldigt, väldigt bra match med Cardiff mot Met. Och man håller på och gör något sensationellt och faktiskt knipar alla tre poängen. Och så händer alla de här sakerna. På ganska kort tid ändå. Jag förstår verkligen att Neil Warnock undrar om det är mig de har någonting emot. För det var ju så han
så kan det ju också. Vara.
Det skulle jag inte hålla
emot. Det skulle
jag inte hålla emot Craig Pawson heller ifall han kliver in. Men så får det ju inte gå till heller. Det var en av de sämre domarinsatserna. Och det är ju också sådär lite typiskt när det drabbar det här lilla laget som... inte speciellt omtyckt, men tränare som inte är speciellt omtyckt mot Chelsea då, liksom storlaget som är på besök.
Som inte heller är speciellt omtyckt.
Visserligen kanske inte så omtyckta alla gånger heller, men...
Men det är klart man kan känna med Cardiff, det är klart han ska vara arg och besviken på domaren, men det finns ju olika sätt att visa det på. Jag känner inte att det är hans stoltaste ögonblick när han står där på planen. Det kan han ju inte känna själv heller. Det är ju omöjligt.
Jag tyckte det var roligt.
Ja, roligt är det, absolut.
Ja, där är det, för han stirrar ju verkligen. Men med det sagt så, den här, alltså oavsett om det blir 3 poäng för Chelsea, det här räddar ju inte Sarris renommé på något sätt.
Nej, för jävla vad det buades från Chelsea-supporterna. Och Sarri out och så vidare. Nu, det var ju ingen bra insats. Det var ju ingen bra match från Chelsea. Nu får de med sig 3 poäng liksom tack vare domartabbar. Skulle haft liksom ett par straffar emot sig och så vidare. Det finns väldigt mycket frågetecken kring Chelsea just nu, men frågan är om hela den här historien med transferförbudet gör att de faktiskt överhuvudtaget kan sparka Sarri. För att i så fall ska man liksom börja om med ett nytt projekt med en ny tränare och då visserligen har ett transferfönster på sig att göra någonting, och det är nu sommar under tiden man har överklagat.
Ja, kanske. Är det verkligen upp...
Jag tror att det kommer bli så.
Jag tror förra domen blev ju inte så. Så att jag skulle inte ta gift på att det blir så den här gången.
Nej, alltså det står ju i domen att de inte får överklaga. Men man kan ju alltid överklaga.
Absolut,
till,
men
till
jag är inte säker på att
Schweiz.
De kommer skjuta upp straffet för det den här gången. Det ska vi nog inte skriva i sten som vi gjorde för ett par år sedan och kunde göra för ett par år sedan. Nej, det får vi nog faktiskt avvakta och se.
Ja. Och kan de inte göra det, då kan de ju inte byta manager. Då måste de ju köra på det här spåret.
Ja, för problemet är ju att uppenbarligen har han ju inte material som, eller det material som krävs för att spela Sarri Ball. Alltså det blir ju tydligare och tydligare för varje match. Ska man vara rent krass så har ju Chelsea tagit, alltså de har ju gått ett par steg bakåt snarare än framåt den här säsongen. Vilket, det har man pratat rätt mycket om när det kommer till Arsenal och Emery, att det finns folk som har påstått att ja, men Arsenal har blivit sämre. Ja, fast nu så här på vårkanten så får vi nog ändå konstatera att Arsenal i alla fall tagit kliv framåt. Chelsea däremot, det är ju de som har tagit kliv bakåt. Och Higuaín, man hade någon sorts förhoppning för Chelseas skull att han skulle kunna göra lite avtryck. Nu kan vi nog konstatera att det där var inte alls vad
Chelsea behövde.
Vad Napoli behövde, tänkte jag säga. Vad Chelsea behövde. Man är skadad. Och Giroud är ju inte heller en Sarri-spelare. Jag förstår liksom inte riktigt om Sarri nu blir kvar. Vad ska han ta sig till? Alltså då måste han ju tänka om helt.
Det kanske är lättare att byta honom för att truppen är ändå inte en Sarri-trupp, så att det kanske går att hitta en tränare som faktiskt passar truppen bättre än vad Sarri gör, trots att det är han som på ett sätt har liksom varit med och format den.
Jag tror han känner att det är hopplöst.
Ja, men då glider vi in då på Silly. När vi har Silly-generalen i studion, vem är det som ska ta över då?
Ja, jag vet, men de har ju en knivig situation nu, för de kommer ju inte kunna förmodligen ta de här allra mest renoverade namnen så liksom som någonstans kommer med krav på att få en transfersumma och vissa spelare med sig och kunna bygga om lag efter sin filosofi och sådär. Det känns ju som det blir svårt när man sitter i transferförbud. Och sen får vi se vad som händer med Eden Hazard och sådär, vad det är för trupp de egentligen har efter sommaren. Så att då kanske man får leta efter andra typer av tränare. Och nu vill jag igen slå ett slag för den här sportchefstrenden som ju kommer mer och mer och mer och mer. Och det finns ju en stor osäkerhet kring Chelseas långsiktighet. Inte minst på ägarposten, men sportsligt måste man ju staka ut en tydlig plan. Det är ju så viktigt att bygga trupper efter klubbens långsiktiga vilja och inte efter den enskilda tränarens långsiktiga vilja. Fotbollen måste gå åt det hållet. Alla tar ju de stegen nu. Manchester United, det sägs ju nu trots Solskjaers succé att det fortfarande är liksom, det ska in en sportslig ledare som man säger i Norge. En sportchef där som tar de långsiktiga beslut och som bygger en trupp som inte handlar om att anpassa sig efter bara den kommande säsongen utan efter vart klubben ska, vad deras filosofi är. Och det behöver ju Chelsea göra också, och då är frågan om man kan göra det mitt i ett transferförbud. Det återstår ju att se. Samtidigt så ska vi undersöka att de klubbar som har haft transferförbud tidigare, det är inte så att vi har sett att det har påverkat deras verksamhet jättemycket. Men jag vill ha långsiktighet. Då kanske man kan ta en mindre känd tränare som står för en filosofi som en mer erkänd sportchef kanske kan bestämma. Det kan ju vara en väg framåt.
Jag hade nog plockat, alltså fortsatt på Dortmund-spåret. Nu har man redan plockat Pulisic. Jag hade nog gått för Favre. Jag tror att
hade han tagit det jobbet, tror du, med de förutsättningarna att han inte får värva spelare?
Grejen är att han är ju den typen av tränare som gör sig absolut bäst i en klubb där han inte har jättemycket press på sig och där han inte har en jättebudget att handla med. Då har han alltid påvisat bäst resultat. Så jag tänker att Chelsea då i ett litet krisläge kanske hade varit perfekt för honom. Mm. Men ja, det är... Sen vet man ju inte vad han tänker.
Sen vet man ju att många supportrar hoppas ju att det här ska bli incitamentet som krävs då för att Chelsea ska börja göra någonting av alla de här talangerna som finns i organisationen, för att de har ju en av världens främsta akademier och har tagit fram har hur mycket talang som helst, inte minst utlånat men även liksom i truppen vi pratat mycket om Hudson-Odoi och så vidare, och det känns väl också som att man kanske måste ha det kanske mer i ett... Sarri känns ju inte som den spelaren. Han har ju visat att han inte är spelaren som ville satsa så mycket på de inhemska talangerna. Han känner väl också ett krav på kortsiktiga resultat. Att hans filosofi skulle implementeras. Vi måste värva spelarna till det. Vi ska liksom inte bygga det underifrån. på, om vi ska kalla det, på ett Pochettino-sätt kanske, som han gjorde när han kom in. Men att det är någonting sånt snarare som ska komma in till Chelsea, snarare än att titta på nästa säsong eller två säsonger borta. Kanske om 3-4 säsonger så ska vi ha byggt ett lag med våra egna resurser, med en egen identitet, precis som du säger, Patrik.
Men då måste du också ha, det är lättare då att ha en sportchef än en tränare som bestämmer att det är så man ska göra. För tränaren, de har ju inget, det finns ju ingen som helst poäng för Sarri att komma in och ta fram en spelare som gör det okej i år, gör det ännu bättre nästa år och gör det jättebra om två år. För att den största sannolikhet är ju inte han kvar om tre år. Det är ju bara att titta på verkligheten. Kolla på Louis van Gaal i Manchester United som faktiskt gav unga chansen. Men han försvann ju snabbt och nu börjar det blomstra om vissa av dem. Sen fanns det ju andra skäl till att Louis van Gaal försvann. Men han gillar själv att trycka på att han som gav, slängde fram den här nya generationen.
Rashford.
Exakt.
Ja, det var ju inte direkt av liksom...
Nej, han hade inget val.
Framför Messi liksom.
Han hade inget som helst val. Nej. Han var ju tvungen att ta upp den enda anfallaren som var hel, som fanns liksom i kontrakterade. Det var ju Marcus Rashford.
Det gav ju resultat på tid. Men det är ju den här, då måste ju sportchef bestämma att han ska upp, han ska få... Alltså ta Phil Foden i Manchester City, vi pratar ju om det liksom. Nu vill man ju nästan se en sportchef som går in, det kommer inte att hända såklart, men när de leder matchen med 3-0, in med Phil Foden, genom så många minuter som möjligt. Han behöver inte starta varje match, men så fort ni har avgjort en match, in med Phil Foden, genom många minuter. Liksom. För att spela in dem, det kommer inte en tränare att göra, för att han måste ju se, alltså kortsiktigt är det ju bättre för honom att låta sina stjärnor få så mycket speltid som möjligt så att de är nöjda, så att han kan fortsätta prestera kortsiktiga resultat. Så, men där måste man ju väga, och då är frågan, Chelsea, är de i en position där de kan nu köpa sig tillbaka till toppen snabbt och bara satsa på kortsiktiga resultat? Kommer Abramovic göra det, eller göra min position som Tottenham varit i ganska länge, där du inte kan köpa dig till toppen utan du måste faktiskt satsa på spelarutveckling och hoppas kunna ta fram den typen av spelare som Harry Kane och andra för att och på så sätt ta dig till toppen. Det är ju ett vägskäl där. Det beror mycket på vad den gode Roman vill.
Ja, och vi kan inte bekräfta något, men vi tror väl att Eden Hazard gör sin sista säsong i Chelsea-tröjan just nu.
Tror vi. Absolut.
Vi tror det.
Det tror vi.
Har man trott rätt länge, i rätt många säsonger.
Ja, så är det. Men nu är ju kontraktsläget med ett år kvar. Han har själv sagt att han bestämt
han
sig vad han ska göra.
Rätt sugen, känns
ja, han känns väldigt sugen. Och det känns som det är lite sista chansen för honom att kanske få ett realkontrakt också.
27 är han i år, va? Jag är 92.
Älskar när du gissar på ålder. Det är min favoritdel av alla poddar med Patrik.
Det är rätt ofta
med Patrik Syk.
Det är rätt ofta det inte stämmer.
Det kan vara så.
han gör aldrig med självförtroende heller. Det är liksom så här, det är som att någon tvingar honom att gissa, fast det är ingen som någonsin tvingar honom att gissa. Han tvingar sig själv att gissa varje gång.
Ja, men
är han 27?
Jag funderar alltid på det i huvudet och sen så slinker det ut.
Ja.
Vi vet att Real Madrid ska satsa, vi vet att det behövs spelare på den positionen, att det har pågått förhandlingar mellan Eden Hazard och Real Madrid länge, det har det ju inte liksom varit någon hemlighet med. Jag skulle bli väldigt förvånad om Eden Hazard dyker upp någon annanstans än i Real Madrid, om man säger så, om man lämnar Chelsea.
Så känns det ju. 28 år.
28 år.
Ja, 91.
Född 91. Vad nära ändå.
Nej, det ja. Ja. Men det är fortfarande ett år.
Det är fortfarande fel.
Det
var nära, men 100% fel. Ja, så är det. Det kan jag leva med.
Men det är väl klassiska, stora kontraktet, 28 år, brukar man inte alltid säga det.
Ja, precis. Det typiska Real Madrid-kontraktet också.
Ja,
det är det man skriver då.
Yep.
De brukar inte bry sig så mycket om andrahandsvärdet på sina spelare. Sådär, som
börjar tänka om nu med sina unga brassar, men...
Det är en lite ny filosofi. Ja, nu fick de dessutom lite pengar för Cristiano Ronaldo.
Ja, det kan man säga.
Är betydligt äldre.
Ja. Han är betydligt äldre.
Ja.
Ja. Nu, herregud. Håll henne åt där. Ja. Han skulle gissa, han stoppar sig själv.
Tillbaks till kampen om topp 4. Arsenal besegrade Newcastle på måndagskvällen. Ny tredje plats, eller ny trea i tabellen, så får vi säga.
Det är Wenger-rycket som kommer nu. Eller rycket, brukar väl falla bakåt. Men
ja, precis. Men det
är säkra topp 4, sista.
Ja, men precis. Men en ganska smygande, liksom intressant formkurva på Arsenal just nu, tycker man. Det börjar sitta ihop, är väl känslan man får.
till och med Mesut Özil verkar nöjd på sociala medier nu för tiden, då har någonting hänt kan man säga.
Och det är klart att efter deras liksom, inledningen på deras relation Unai Emery och Mesut Özil, den var ju så där om man säger så. Men bara det att om man nu har lyckats lappa ihop den här relationen, så är det klart att det finns en fotbollsspelare i Mesut Özil fortfarande, även om vi för ett par månader sedan satt här och bara ondgjorde oss över hans insatser, hans lönepost och undrade vilken turkisk klubb som skulle vara intresserad av att ta över den löneposten. Nu känns det ändå som att han kanske har en framtid i Arsenal ändå. Det svänger fort.
Det svänger fort och jag tror att när Emery, när liksom säsongen är över, så kommer han titta tillbaka på det här och tänka att herregud, alltså hur överlevde vi det här egentligen och hur kom vi ur det med flaggan i topp, som det ser ut som om de fortsätter så här, så lär man ju summera säsongen och tänka att den var ju faktiskt över förväntan, i alla fall sett till vad jag trodde i mitt tips, och jag tror säkert många med mig trodde också rent tabellmässigt. Han har ju faktiskt gjort rätt så mycket rätt, Unai Emery. Sen är det klart att det har funnits bottennapp, och bortamötet med Bart Borisov är väl på något sätt lite signifikant ändå för den där mörka perioden, tycker jag. För att där var det så, där var Arsenal supportrar så långt nere i avgrunden att det var, de hade liksom svårt att se ett ljus här. Och de är ju, kraven är ju högt ställda i Arsenal.
De var så djupt nere i mörkret så att de kunde hitta de här gamla flygplansflaggorna någonstans där nere. Vart fan tog de vägen?
Ja, men lite så. Men någonting rätt har han gjort. Och jag skulle väl ändå säga att det är klart man kan prata om Guendouzi som har varit en supersuccé. Men även att han faktiskt har fått igång en sån som Lacazette. Och jag var lite orolig där i början att han inte skulle låta Lacazette spela tillräckligt mycket, eftersom att han hade ganska svårt att avväga. Alltså, hur ska jag få in alla de här spelarna i samma liksom formation? Men det har han ju lyckats med på sistone. Och Lacazette har tagit mycket stort ansvar där i offensiven. Och man får väl ändå se det som att det här kan ju vara början på någonting, alltså ännu bättre.
Och vi hyllade ju Torreira i början på säsongen, framförallt var han ju väldigt, väldigt bra. Har väl inte haft samma höst, som, eller var vår som han haft höst. Men det känns som det finns ett projekt som börjar ta form. Det fattas lite försvarare kan man tycka, men de är inte så långt ifrån att vara ett lag redo att bygga på.
Ja, nej, jag håller med. Det känns helt plötsligt som som grunden finns där liksom.
Målvakten är där, jag tycker han är tillräckligt bra.
Anfallaren är där.
Anfallaren är definitivt där. Jag tycker att Guendouzi håller på att utvecklas till en riktigt, riktigt bra central mittfältare. Jag tycker att Torreira med det han bidrar, han finns fortfarande där.
Mesut Özil dyker upp ibland.
Mesut Özil dyker upp ibland.
Det trista är väl att Ramsey liksom kommer att försvinna. Ja. För att han har ju
målskytt nu i måndags igen. Då.
Ja, och varit i jättefin form. Och jag tror att det är en liten sorg också säkert för Arsenal supportrar, med tanke på att han ändå på något sätt är Arsenal through and through. Och det där ska man ska inte underskatta det där ändå, att ha spelare i sitt lag som man ändå känner så för. Så att på det sättet så är det ju trist att han kommer försvinna, samtidigt är det ju bra att han fortsätter att leverera ändå. Att han inte slår av på takten liksom.
Och så finns ju Granit Xhaka där.
Det är absolut.
Ja, det är kanske inte det är kanske inte det de ska bygga laget runt i framtiden. Nej, jag har varit väldigt kritisk mot Granit Xhaka. Han har sina fördelar han också.
Ja, absolut. Men och den här säsongen har ju faktiskt man har inte behövt vara lika hård mot honom den här säsongen som vanligtvis, men jag tror det beror på också att han har haft lite bättre spelare omkring sig.
Bra samlad bedömning då. Man har inte behövt vara lika hård mot honom den här säsongen. Det är hans säsongsinsats.
Man ska ju helst ge honom så lite defensivt ansvar som möjligt. Då
så lite
man
ansvar
ut.
Som möjligt generellt.
Alltså så lite ansvar som möjligt. Då är han ju som bäst. Ja. Det är lite som Pogba också. Att man helst inte vill att han ska ha så mycket ansvar. Han ska mest latcha runt och göra det han gör bra.
Inga jämförelser i övrigt.
Nej, precis.
Ja, det var någon som skickade mig en lista över most errors leading to goals i Premier League. För det var de senaste typ 15 eller 20 åren, så Granit Xhaka leder i alla fall den tabellen efter ett par säsonger i Arsenal. Most errors leading to conceded goal. Så att ja, han har, ja, framförallt den första säsongen där kändes som han gjorde det nästan varje match, att han slog bort en boll som var ett gratis läge för motståndaren.
Lite oklart vilka han spela för den säsongen.
Vad sa du?
Lite oklart vilka han spela för den säsongen.
Det var nästan så. Vi tittar lite i botten på tabellen också och ser att Cardiff nu börjar, eftersom Burnley då lyckades slå Wolverhampton. Ändå lite förvånande, men Burnley på hemmaplan börjar se ut som Burnley på hemmaplan nu igen, tycker jag. Och Cardiff då förlorade. De hade verkligen behövt de där poängen mot Chelsea, och det visste ju Neil Warnock också när det kokade över för honom. Cardiff börjar mer och mer se ut som det tredje laget som, nu har man ju dessutom Manchester City som man ska försöka göra någonting mot på bortaplan ikväll här, och det, jag vet inte vad de står i oddsmässigt, men vad, 3 poäng borta mot City, jag vet inte vad det skulle ge. Rätt mycket pengar, ta allt. Man får allt. Om man har spelat på det.
Ja, i Burnleys fall får man ju ändå säga, jag hade ju till och med glömt bort att de spelade Europaspel i höstas. Alltså det känns så avlägset, och det känns nästan surrealistiskt att tänka att Burnley har varit ute där och härjat. Men det är väl trots allt lite grann det som gjorde att det har liksom präglat hela säsongen, att de kom aldrig riktigt i fatt. Så att det är ju inte jätteförvånande då att Daesh ändå lyckas ta fram det här stabila, solida, som man är van vid att Burnley faktiskt är. De ska ju ändå klara sig kvar, tycker man.
Just det.
Vi har inte pratat någonting om Manchester United.
Nej, det kommer vi till nu.
Ha?
Manchester United som både vunnit och förlorat sen vi pratade senast. Först mot Watford i helgen. Ganska... Svenskmötet var ju roligt när att det målades upp på förhand. Varken Bigge eller Ken Sema ens med i truppen.
Nej, det var lite... lite pyspunka på den där, den duellen.
På den uppladdningen, ja.
Vi har satt här och åkt land och rike runt och gjort hemma hos reportage och annat. Men det var ju bra med ett hemma hos reportage, för då visste man ju vart Ken Sema var. Kunde man liksom föreställa sig hur han satt där i den där soffan. Så det var ju helt rätt. De var ju helt rätt ute.
Men Ken Sema var helt enkelt inte uttagen, va?
Känslan.
Vad sa du?
Han var helt enkelt bara inte uttagen, va?
Nej, och det är väl så det lite grann har sett ut den här säsongen, att det har varit väldigt höga liksom toppar och sen så lite djupare dalar i form av att han då inte ens har varit med i truppen. Så att, det är väl inte jätteförvånande ändå. Men jag tror det är nog ingen fara på taket sådär, med tanke på att han varit lite in och ut. Det känns som att Gracia, han har väl säkerhet inte räknat bort honom liksom, så att vi ska nog inte dra för höga växlar.
Kanske det är mot United han är den Nej. Spelaren man allra häst har heller.
Nej.
Finns andra lag?
Ja.
Malta till exempel. Liten hint bara.
Ja, precis. Var han tillbaka? Jag missade ju matchen igår eftersom jag så koncentrerade på Wolverhampton Manchester United, men Watford vann ju den med 4-1. Var Ken Sema tillbaka då?
Ken Sema...
Vi snabbgooglar. Det här är bra innehåll också.
Ja, absolut. Det här är content.
Manchester United
i alla fall. Du har en paussignal när du googlar.
Ja, han var med i truppen i alla fall.
Ja. Fick inte spela något.
Nej.
Manchester United som åkte till Molineux för att möta Wolves igår då.
Igen.
Och det, ja, de har mötts några gånger nu och de har haft tufft för Wolves tidigare under säsongen, och det blev inte mycket bättre igår trots att man tog ledningen. Sen är det ju trots allt så att Ashley Young tar ett rött kort och sen så ska då Phil Jones bytas in, och sen så hamnar vi då i en trebackslinje med Chris Smalling, Phil Jones och Victor Nilsson Lindelöf, och det blev inte så bra.
Alltså Lindelöf måste ju känt direkt när de ställde upp sig där bredvid honom att så här, nu blir det lite jobbigt så här. Nu kan vad som helst hända ikväll.
För jag tycker inte det är fel tänkt av Solskjaer då.
Nej, alltså
det är ju vad han har.
Och jag, ja, men precis, han kan inte göra så mycket mer i det läget. Nej. Däremot så
Får ju faktiskt igång offensiven lite grann genom att göra så, får man säga.
Däremot så satt jag med en konstig känsla redan från minut ett. För att United har ju väldigt mycket bollar den första kvarten. Och öser på, fast jag fick liksom känslan då när McTominay drar in 1-0. Är det här att United spelar bra, eller är det bara att Wolves liksom inte riktigt har vaknat? Man fick en sån känsla att det gick inte speciellt snabbt. De fick göra lite som de ville, alltså centralt. Och det är när Fred skickar ut den passningen till McTominay. Han får ju stå liksom och sikta in sig, och innan han drar iväg då, så regnade det ju ganska mycket. Så att det var väl därför bollen fick en liten skjuts också. Så att jag var inte riktigt säker på att United inledde sådär särskilt mycket bättre. Även om det såg bättre ut än vad det gjorde mot Watford i helgen inledningsvis. Men det var ju för att Watford bara ångade på också. Alltså det berodde ju mycket på det där. Och sen såg man ju när Wolves väl la in en växel till. Då fick de det jobbet. Och Fred, alltså vad ska man säga? Man kan inte tappa bollen där.
Nej, det är inte bra.
Nej, som leder fram då till 1-1. Och nej, sen samtidigt tittar du på vad han ställde upp med där. Alltså vilka spelare som var borta och...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var ju inget jättebra lag.
Nej. Nej, det är klart att det är en hel del skador och problem i Manchester United som spelar in här. Och sen så när Ashley Young tar det här röda kortet så märks det också på Wolves-spelarna att här, nu har vi en chans att gå för alla tre här liksom.
Och Wolves är ju helt enkelt bättre mot toppsexlagen.
De är ju
det är
bra.
Vad de är mot lagen på under halvan uppenbarligen.
Alltså Jimenez är ju bra på riktigt, det har vi ju konstaterat. Diogo Jota är också bra på riktigt.
Ja, sen ska man ju inte släppa in den typen av mål som United släpper in där andra halvlek.
Målet är ju komiskt.
Det finns mycket och alltså De Gea agerar ju också märkligt. Det känns som att allt
jag tycker att De Gea agerar fullt rimligt med tanke på att det kommer en Phil Jones och en Chris Smalling brakande mot en, så att det är inget man dyker in i gärna.
Men man undrar det psykologiska spelet här, för det har ju blivit någon slags det är väldigt populärt att driva med Phil Jones och Chris Smalling. De har ju blivit två karikatyrer nästan i United. Men under rent psykologiskt hur det påverkar både dem och De Gea och Victor Nilsson Lindelöf. För att alla känner ju att när de radar upp sig där, att nu det blir ju en osäkerhet med en gång. Och den har ju visst ansvar, ligger ju på att liksom de i sociala medier som byggt de här karikatyrerna. Jag är helt övertygad om det. För att De har ju inte det självförtroendet. Det är ju uppenbart situationen med Phil Jones i Småling just. Det är, alla bara dyker åt alla håll. Liksom. Det är ju det känslan man får hela tiden.
Mm. Ja, men det är liksom armar och ben överallt. Liksom. Det är ingen ordning.
Men ska man vara lite snäll ändå alltså mot dem, så får man ändå tänka vad är det för att alltså mittfältet påverkar backlinjen och tvärtom. Mm. Så är det ju bara. Och i det här fallet, vilka spelare är det de har framför sig som ska försöka hjälpa till? Jo, det är Pogba som vi vet om inte är speciellt glad.
Manchester Uniteds granne Xhaka.
Ja, men inte är speciellt glad i att ta defensivt ansvar. Eller han är inte så bra på det snarare. Man hade Fred där fram tills man byter in Andreas Pereira, va?
Ja, just det. Men det är Fred som går ut för Phil Jones efter röda kortet.
Ja, han går ut för Phil Jones. Men Pereira kommer väl in sen också i slutet. Någon gång, tror jag. Och sen så McTominay där, ung kille som man nästan trodde skulle försvinna helt när Mourinho försvann.
För att det kändes spelare.
Som att det var. Ja, men det kändes som att det var Mourinhos gubbe lite grann. Jag bara menar att där ser man ju också att det är väl klart att de i sin tur gör att försvaret blir skakigt.
Absolut.
Och då allting liksom påverkar varandra. Och då blir det inte bättre av att de är skakiga ihop. Alltså Jones och Smalling. Alltså det känns som att det var liksom en dominoeffekt på allting. Så man är inte särskilt förvånad ändå att det blir som det blir i slutändan. Sen är det ju jobbigt för Solskjaer, för att jag upplevde i alla fall i mötet med Watford, så han ser ju ganska snabbt att det här kommer gå åt helvete, rent ut sagt. Så han reser ju sig upp redan efter, vad är det, 11-12 minuter och vrålar och byter plats på spelare och lyckas ju faktiskt att stabilisera upp det lite grann. Och jag vet att jag alltid varit den som har förespråkat att det är upp till tränaren att få spelarna att prestera. Men i de här två senaste matcherna kan jag lite grann tycka också att nu måste de vakna till också lite grann, United-spelarna. Särskilt mot Watford var det var ju horribelt på många sätt rent energimässigt, att de hade inte energi. Och de kunde inte skylla på landslagstjänstgöring, för att det var ju i princip inga spelare som spelade EM-kvalet förutom De Gea och Pogba. I övrigt var ju alla andra skulle ha varit utvilade.
Precis. Och jag tyckte man såg tendenser av det igår också. Mot Wolves att liksom fantasin finns inte riktigt där, energin och tempot i spelet är lite för lågt, helt enkelt. Och det här blir ju Ole Gunnars första liksom uppgift nu, för att nu är topp 4 läget sånt att det är 4 poäng eller 4 lag inom 3 poäng. Chelsea på 60 poäng upp till Arsenal på 63. United har en match mer spelad, så de skulle faktiskt kunna halka ner till den där sjätteplatsen igen, förutsatt att de andra vinner sina hängmatcher då på United. Och från det utgångsläget som United var i när Ole Gunnar skrev sitt kontrakt, att sen missa Champions League därifrån, då vet jag inte ifall vi kliver in den nästa säsong med den där sprudlande entusiasmen och den där stämningen runt laget och kring de här spelarna som man hade sett framför sig. Det här blir riktigt viktiga veckor för Ole Gunnar. Det
tycker ju fortfarande de ser betydligt bättre ut än när Mourinho var där.
Så det håller jag med om, absolut.
Så det där ska man ju inte ta ifrån honom heller, att det
absolut inte. Han har gjort det jättebra, men det blir ett väldigt viktigt test för honom, att han måste kunna reda ut det här. Han måste kunna rida ut den här stormen, framförallt med tanke på hur Chelsea och Tottenham ser ut för tillfället. Och Manchester United faktiskt har varit ganska formstarka under vårvintern. Så
Och det kanske inte
finns
mot,
lite press plötsligt.
Kanske inte mot Barcelona heller, om man kommer, alltså man hade nog varit skönare att ha ett annat typ av motstånd i nästa möte här.
Ja.
Men visst, allting kan ju uppenbarligen hända. Det gjorde mot PSG, men deras chanser är ju inte, de är ju inte i majoritet, om man säger så.
Och det kan ju bli så också, beroende på, nu är det väl 6 matcher kvar för United i ligan, 7 för de övriga. En av de här matcherna är ju Manchester City på hemmaplan. Den kan bli rätt viktig, och de poängen kan bli väldigt viktiga faktiskt i den här topp 4-striden.
Ja, och det mötet gick ju bra förra våren. Då gjorde de ju faktiskt en av sina starkaste insatser under hela säsongen. Å andra sidan så var ju det ett annat typ av läge, för City hade redan vunnit ligan. Och nu har de det fortfarande ändå ganska tuff konkurrens där med Liverpool. Så att, osäkra veckor här för United, men spännande.
Ja, där kan vi väl också räkna med en viss omsättning av spelare i sommar. Vi var inne på Chris Smalling och Phil Jones. Jag tror inte det är så där jättemånga United-supportrar som vill ha dem som alternativens när nästa säsong börjar.
Jag ändå påstås att de har lagt ner den där mittbacksjakten, så att ja, vi får se om det kommer in en sportchef och hur mycket pengar de kommer sätta sprätt på, vem som ska styra den där skutan framåt.
Det hänger väl lite på om Pogba också försvinner, så här som det börjar snackas om, och Real Madrid hit och dit. Alltså liksom en central mittfältare är man ju i behov av. Alltså nu värvade man in Fred med förhoppningar om att han skulle vara svaret på det. Det har han inte varit. Så att, och Alexis Sanchez har jag ju inte ens tänkt på honom på hur länge som helst, men han är väl skadad, va? Det är därför han inte är med.
Ja.
Oavsett vad som, men man ser ju nu också med att även Herrera har ryktats bort, eftersom han inte är nöjd med det löneförslaget han har fått. Det är inte så konstigt med tanke på att Alexis tjänar så mycket som han gör. Självklart vill andra spelare trycka upp sina löner då, för Ander Herrera är ju en långt viktigare spelare för United numera än vad Alexis är. Så att de har ju satt sig i en ganska prekär sits ändå. Det är ju självförvållat.
Vi ska ta frågor i vanlig ordning. Vi kan börja med en fråga från Henrik Norling. Han skriver: känns som att Spurs står inför det viktigaste fönstret på länge. Spelare som Alderweireld, Eriksen kan försvinna, och efter arenasoppan verkar inte finnas så mycket att handla för. Hur tror ni truppen ser ut i september?
Det ser precis likadant som ni gör idag.
De kan inte gå en sommar till utan att köpa en enda spelare.
Exakt samma trupp.
Du tror det?
Ja, men ska man titta, man måste ändå lära sig av historien, och den mest kvalificerade gissningen just nu är ju att ingenting kommer hända överhuvudtaget. Alltså, Erik, de går in i arenan nu, de måste ha positiva vindar inför nästa säsong. Det handlar jättemycket om att behålla det de har, tror jag. Harry Kane har de redan någonstans säkrat upp. Han har ju sagt att så länge klubben går åt rätt håll så kommer jag stanna kvar. Så länge jag känner att vi tar steg, och det gör de ju. Eriksen...
Jag tycker inte han känns som att han kommer bli kvar.
Du tror inte det?
Nej, och när man pratar med danska journalister så här, som följer honom väldigt noga, så känner de också att han vill inte, han är sugen. Liksom.
Vem löser ut honom då? För den summa det kommer krävas.
Det är ju problemet ju. Ja. Så är det.
Då är det United då, eller om de säljer Pogba?
Frågan är om man skulle gå till en konkurrent på det sättet inom samma liga. Jag kan nog snarare säga i så fall hade det kommit ett bud utifrån. Alltså någon annan liga.
Och vilken klubb ska det vara? Liksom?
Barcelona har väl varit intresserade?
Ja, och jag tänker att Coutinho så här, att nu är han helt plötsligt på väg bort ifrån Barca. Alltså man vet ju aldrig. Det kan ju bli en kedjereaktion också.
Det är jävligt dyrt i alla fall. Så det krävs som att någon säljer någon väldigt dyrt för att någon ska investera så mycket pengar.
Aldrig för eld med utgående kontrakt, va?
Mm. Han kommer att försvinna i sommar. Det är väl, kan man väl... nog ganska snabbt konstatera. Det är också intressant att han har ju ryktats jättemycket till United. Vem vet liksom.
Kanske därför de har lagt ner sin mittbacksjakt, för de har
trevlig spekulation.
Räknat in Alderweireld. Ja, det var ett trevligt mittbackspar ju, Vigge och Toby. Ja. Bredvid varandra. Det
känns ju stabilt.
Så helt okej. Okay. Det tycker jag. Ville Edlund skriver: hur skulle världsfotboll utan Sillyfönstret se ut? Skulle det vara konstant kaos och rykten, eller helt tyst och plötsliga värvningar? Vore intressant. Alltså man fick köpa spelare när som helst. Igen.
Oj.
Det skulle ju desperat handlas inför ligavslutningar. Det är jag ändå ganska säker på. Precis som man sparkar tränare för att få effekt, hade man nog försökt lyfta in spelare för att
vi
få effekt.
Vi kan kolla på hur det ser ut i hockeyn här i Sverige, ja. När det är spelare som byter klubb från...
Sen har väl de fönster också.
Ja, men de bytte ju nu. Var det någon spelare? Jag såg att det var upprört i sociala medier i alla fall. Någon som har gått från Djurgården till Växjö.
Vilka följer du om du får sådana?
Jag vet inte. Jag har många, många tentakler ute i Sportsverige.
Ja, fint.
Men där sker ju just de här sakerna.
Ja, men generellt så tror jag, alltså toppklubbarna skulle nog ändå handla framförallt sommar-vinter när det inte dyker upp. Om det inte hade dykt upp något, för du har ändå en inspelningsperiod. Det är inte helt lätt att lyfta in någon med 5 matcher kvar och få någon effekt. Då får du, det är klart, men de desperata klubbarna hade ju gjort mer sådana saker. Det kan man nog vara ganska säker på. Sen har det varit intressant också vad som hade hänt med liksom... För det finns ändå den här förhalningstaktiken varje fönster. Det är ju alltid sista veckan de flesta affärerna går igenom. Det är ofta sista dagen, ofta sista timmarna. Om det inte hade funnits någon sista dag, hur länge hade de väntat ut varandra då? Alltså en, två säsonger, alltså, vad hade hänt med de affärerna som till slut tvingas igenom?
Ja, det hade ju framförallt blivit en fördel också om man åker på en allvarlig skada där på en
typ
som Tottenham med Harry Kane. Att man då kanske har möjlighet att värva in någon ny. Eller någon annan.
Och det är väl därför man vill ha transferfönster, för att det hade ju drabbat de mindre klubbarna framförallt, som hade kunnat bli av med jätteviktiga spelare när som helst för att en större klubb råkar få en skada.
Mm. Ja, precis.
Ja. På tal om Harry Kane då fick vi en fråga från Peter Hansen. En poäng på 5 matcher sedan Kane kom tillbaks. Innan dess gick de som tåget. Slump eller lutar de sig mot honom för mycket? Han ställer en fråga till dem, men vi kan väl ta den då. Och sen är det så här, han är ju typ bäst på plan mot Liverpool. Det är han som startar anfallet med en fantastisk frispark ut i, vem är det som löper där? Det är Trippier som man hittar på kanten från mitten på plan där. Helt otrolig crossboll över som öppnar upp och skapar Tottenhams mål. Det är också han som spelar fram till det här 2-1 läget med en liksom en touch djupledsboll. Så att,
är lite orättvist om han ska få
skulden. Det
är klassiska, är landslaget bättre med eller utan Zlatan? Det är väl den diskussionen vi tangerar igen när vi har en spelare som blir fokus på.
Tror snarare problemet är att då
Son har hamnat på bänken till exempel.
Ja, men liksom några månader, precis, några månader innan Kane kom tillbaka där, eller några veckor, så var ju Son i liksom stor form och bara öste in mål och sådär. Det känns ju som att de snarare går om varandra formmässigt, alltså att de inte pikar samtidigt, lite grann så, eller den känslan får jag. Sen vet man inte hur mycket det har påverkat heller att Pochettino har suttit på läktaren nu de senaste matcherna. Han har ju i och för sig en bättre överblick över spelet när han sitter där uppe, men jag vet inte hur mycket det påverkar, alltså själva att man inte kan coacha. Alltså nere vid sidlinjen.
Jag har också tänkt på det där med tekniska hjälpmedel, för att han hade uppenbarligen lite problem med att nå fram till bänken, för att det blir lite dålig täckning på en fotbollsarena när det är jättemycket folk och det är mycket signaler igång och sådär. Man får uppenbarligen ha telefon och man får uppenbarligen ringa ner till bänken. Kunde man inte bara då ha något jävla intercom system att han kunde ha en öronsnäcka på assisterande så han kunde kommunicera med honom direkt? Ska han sitta där och behöva slå telefonnumret varje gång?
Jag tror inte han slår telefonen.
Nej, det tror inte jag heller. Man minns ju back in the day när de tog upp liksom en gammeldags telefon och liksom med
minst
rullskivan.
Rullskivan. Ja, men uppifrån läktarna var det är väl, finns det en sån klassisk bild tror jag på Alex Ferguson på Old Trafford när han är uppvisad på läktaren någon gång. Han sitter med en riktig telefon med sladd.
Men det måste ju finnas något förbud mot den. För alltså landslaget spel, de har ju någon som sitter på läktaren och de satt ju med headset på bänken senast och kunde hålla kommunikation på det sättet. Det måste ju finnas en anledning till att tränarna inte gör det när de är avstängda. Det måste göra det. Det är ingen komplicerad teknik så.
Nej, alltså antingen får man ju då förbjuda dem att göra det eller
vilket man borde göra.
Ja, hur det nu ser ut, men då får de liksom försöka bevisa på något sätt att han inte får ha tillgång till en telefon eller så här. För nu ser man ju uppenbart, han tar upp telefonen, ringer och sen filmar de på bänken och assisterande plockar upp telefonen och så försöker de kommunicera med varandra på den här dåliga telefonlinjen som är på Anfield under match.
Sen ser man nästan, jag tycker man har sett det med Pochettino, att han oftast har rest sig upp och rusat ut. Alltså att han liksom tar samtalet liksom utanför arenan så fort det har hänt någonting. Men jag vet inte, jag kan ha fel. Kolla upp det där.
Jag gillar spekulationen.
Ja, jag sitter bara och gissar. Ja. Det är ju nästan lite ångestframkallande. Ja.
Mm. Vi har fått lite sillfrågor också. Då. Jag bad om det bara för att Patrik var här. Vi ska alldeles strax knyta upp Robert Rosenqvist. Undrar, Sessegnon som backup till Robertson nu när de har åkt ut?
Det var inte vi som satt och spekulerade om det. Nej, jag minns inte. Men vad Sessegnon ska göra om han mår bäst av att spela ännu mer i Championship nu eller om han ska ta det där steget till slut. Jag vet, om man tar steget så borde han inte vara backup till någon.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det vore ju fel för honom att vara andra fjol. Då ska han ju gå till ett lag där han får spela.
Ja, precis. Där han verkligen är ett lag som, om det hade funnits plats för honom i ett Tottenham så hade ju det varit en sån klubb där han verkligen, de hade inte köpt den typen av spelare utan att spela honom, om man säger så.
Nej, och han har ju ändå inte fått, han har ändå haft det lite tufft i Fulham också.
Han har inte övertygat så.
Ja, han har ju inte fått chansen ens, alltså i alla fall när Ranieri var där så då blev det helt plötsligt ganska mycket bänken också. Så att han har ju inte haft någon ultimat säsong för egen del heller.
Alltså, nej, men liksom, då är frågan också, ska han gå till topplag nu om han inte ens, alltså det är en sak om han spelat hela tiden och varit en dominant. Liksom. Det är klart att han, en kille i den åldern då kanske han är redo för nästa steg. Är han redo för nästa steg? Det känns inte helt solklart nu. Han är ju uppsnackad också för att han är engelsman. Så det är därför vi har tittat på honom så himla länge som vi har gjort. Mm. Så att, ja, det är svårt att bedöma om han verkligen skulle platsa i topplag. Och om han inte skulle platsa så kan det vara ganska ödesdigert att gå dit och inte få spela.
Jag säger så här då, den här karusellen.
Kolla,
nu är kugghjulen igång igen.
Jäklar.
Wan-Bissaka till Manchester United har det pratats väldigt mycket om. Men nu är jag inne på att nu, han är ju högerback, det är ju fel. Det funkar inte alls där. Shit vad svagt. Ja, skitsamma.
Men lite att fila på innan Sillepodden sätter igång.
Ja, men Sillepodden kommer igång om några veckor.
Då ska jag bara kika smort kugghjulen lite bättre.
Ja, jag tror det.
Oj,
det börjar bli lunch också. Det börjar bli hungrig.
Du, jag gör mig lite illa också efter all koffein.
Kan vara koffeinet, ja.
Koffeinet har liksom gått ur kroppen nu. Så att nu
lite
börjar...
snurrig typ.
Du sitter och svettas här nu.
Ja, jag är faktiskt jättedåligt. Ja,
vi måste knyta ihop det här. Tack Patrik för att du kom hit. Tack Frida för att du var med igen. Tack för att ni har lyssnat.
Svag avslutning.
Ja, det är koffeinpanik. Vi måste faktiskt knöta ändå ihop säcken, får man säga. Vi slutar där vi börjar. Pedagogiskt.
Tack hörni för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.